Morgonparlamentet kör igång än en gång, än en fredag. Idag tillsammans med Ida-Maria Sola och Joel Kronqvist. God morgon på er.
God morgon.
God morgon.
Och här var det lite nytt namn för, kanske inte för alla, för att vi har ju hört dig nu, Joel, i våra sändningar när det handlar om ungdomsarbete. Men första gången i Morgonparlamentet, Joel, hur känns det?
Ja, kiva att vara här. Inte vet jag. Det känns så där spännande, lite nervöst. Jag har inte varit hittills liksom till redaktion förut. Men ja, jag sa just, vi pratade här lite innan, att jag är så ovan, nu när jag börjar jobba i Åbo här precis, så jag är så ovan med det här och inte ha den där långa pendlingsvägen till Pargas som jag har haft i 10 år. Så jag kommer att, jag gick nu också 2 varv runt kvarter här innan för att jag kommer liksom för tidigt till alla platser.
Jaha, okej. Okay. No, men det är ju en bra sak. Men Joel, kan du berätta lite helt kort, vem är du egentligen för den som lyssnar nu och inte känner dig?
Ja, Joel Kronqvist. Jag jobbar i Pargas, det kom nästan automatiskt. Jag har jobbat i Pargas i 10 år med ungdomsarbete ute i skärgården och med skolungdomsarbete nu senast inne i Pargas i Brava. Jag kommer ursprungligen från Österbotten, jag är från Kokkola. Sen flyttade jag hit kanske för, vad blir det, 15 år sedan och studerade ungdomsarbete på Novia. Och sen så får jag ut i Pargas och jobbar där en massa år och nu har jag börjat på Mannerheims barnskyddsförbund. Så nu jobbar jag som ungdomsarbetare på svenska här i Åbo, helt ny.
Just det, och du bor i Åbo?
Ja, jag har bott i Åbo hela tiden.
Just det, Åbobo, men tidigare Kokkolabo och lite svängar alltså i skärgården. Ida-Maria, välkommen tillbaka du också. Hur står det till med dig?
Ja, det är helt bra nog, ja.
Fint. Fredagen får komma.
Fredagen får komma, absolut.
Hej, vi har pratat allt möjligt. Det har varit stora nyheter den här veckan. Men jag tänker att vi tar avstamp helt enkelt i läsning. Hur mycket läser ni?
En del. Jag skulle vilja läsa mer än vad jag gör. Men jag läser nog en del.
Jag har helt samma svar på den frågan. Jag läser lite, men jag skulle vilja läsa mycket mer. Nu har jag faktiskt, eftersom att jag har mycket mer tid nu, så har jag bestämt att nu ska jag läsa mer. Jag har lyssnat mycket på ljudböcker. När jag har kört långa sträckor så har jag alltid lyssnat. Ljudböcker är liksom min grej. Men nu skulle jag helt vilja läsa mera liksom pappersböcker. Mm. Och gör det.
Tycker ni att det är roligt?
Mm.
Ja, jag märker nog att jag mår jättebra av det, speciellt nu så där i scrollartid och sånt, så det känns jättelugnande när man liksom hittar det där flowet och läser, men det är svårt. Jag märker nog att jag helt får liksom sätta telefonen i andra änden av lägenheten och gå och sätta mig någonstans och liksom så där att jag måste liksom göra så aktivt beslut att nu ska jag läsa och inte ha telefonen där.
Du nickar här, Ida-Maria. Hur är det med dig?
Ja, samma. Jag bor ensam, så jag har märkt att för mig är det allra lättast om jag tar mig ut på stan för att läsa. För att när jag är ensam hemma så finns det finns ingen social kontroll, så då tar jag just upp telefonen. Så jag går till bibban för att läsa eller på kafé. Då läser jag allra bäst. Och här i veckan så läste jag, liksom, det här var nu nytt rekord, men då läste jag ut en bok liksom på en dag. Så det där.
Utanför hemmet,
ja. Alltså, eller jag började i bibban och sen läste jag ut den på kvällen hemma. Men då var jag redan så inne i den, jag kunde inte sluta. Så det där, så ja. Men jag har nog samma, den där telefonen, den stör nog.
Mm. Ja, för att det har varit en lässatsing i Sankt Karins svenska skola. Där man har velat få elever att läsa mera och öka läskunnigheten. Så då har man satsat på att läsa mera böcker. Och då börjar ändå, du sa här nu att Ida-Maria, att du läste en bok som du var så inne i att du inte kunde sluta. Så vilken bok minns ni? Den här frågan ställde vi lyssnarna också. Att, vilken bok var den första ni läste som ni tyckte att den här gillar jag faktiskt? Det här liksom väckte mitt läsintresse.
Då för mig var det, jag minns, jag bodde ganska nära bibban i Borgå. Och det där, och jag var ofta där och så lånade jag hem sådana liksom stora kassar med böcker, men jag hann aldrig läsa dem. Att jag lånade hem så 10-15 böcker och så började jag på dem, och jag minns den där upplevelsen av att sen liksom bära tillbaka de böckerna som jag inte hade sen hunnit läsa. Och sen på något sätt så kom Harry Potter in i mitt medvetande, och så gjorde den här förändringen att istället för att låna 15 böcker så lånade jag bara den där ena tjocka Harry Potter-boken. Och sen den där känslan när jag liksom insåg att hej, jag kan läsa hela den här boken och den är jättetjock och det finns, ja, så det är nog en sån här stark upplevelse att den slukar mig helt. Ja, den är bokserien.
Är vi många jämnåriga?
Det kan vara.
Det, alltså, Harry Potter har ju lärt en hel liksom, generation att läsa. Mm. Jag har nog helt samma. Jag minns jättetydligt att jag, det var någon som, eller det var någon vår i lågstadiet som jag lånade första Harry Potter-boken och försökt läsa den. Liksom sådär. Men jag var på riktigt nog jättesvag läsare. Liksom, sådär typisk pojke i lågstadiet liksom, som inte hade något intresse av läsning och blev nu liksom tvingad till att läsa någon sån här syneböcker eller något sånt.
Tvingad syneböcker?
Nej, men sådant som det där att det här tycker säkert unga pojkar om att läsa eller sådär. Men och hade liksom inte något, jag hittade inte något sådär flow överhuvudtaget. Sen var det ju liksom, Harry Potter var ju jättetrend, eller liksom alla pratade ju om det, och sen minns jag att jag lånade den där första boken och försökt läsa den, men jag hade ju liksom så dålig, det var ju sjukt tjock bok för någon som hade liksom blivit tvingad till syneböcker. Så det gick inte så bra. Sen minns jag att radion läste den på sommaren, under sommaren liksom i, och vi var på stugan på somrarna och då fick man bara liksom, hade vi ju ingen tv eller något sånt utan man lyssnade på radio, och då blev det liksom till sån där ritual att jag alltid lyssnade på dem där, på liksom där, när de läste ett kapitel då, eller något varje kväll, och då fastnade jag ju i storyn. Liksom då säkert lite ljudboksskadden.
Fast ja, men inte, det är kanske det, intresse för ljudböcker.
Ja, men sen minns jag nog att sen när jag hade fastnat i storyn, så sen lånade jag ju rest, liksom, hade kommit kanske två böcker då, eller tre eller något sånt, så lånade jag liksom dem och läst dem, och sen tror jag kanske från just tredje boken eller någonting, så då var jag ju liksom helt fast. Och nu har jag det som tradition att nu läser jag alltid till julen, läser jag alltid Harry Potter-böckerna på olika språk.
Okej. Wow. Ännu en sista fråga här innan vi byter ämne helt kort. Joel, du jobbar ju med unga. Hur mycket är det här med att unga inte läser längre ett ämne ni pratar om, och stämmer det, tycker du, i den vardagen du lever?
Ja, nog ska jag nu säga att det är liksom nu är det ju sämre och sämre läskunnighet. Och framförallt den där koncentrationen, liksom den där att läsa, som man hör från skolan också, att läsa instruktioner, så är ju helt, alltså, att de är sådär att, men jag fattar inte, jag vet inte vad, och sen man sådär, men det läs på två rader, nej, där står ju. Men jag vet inte, kanske det är också som är så här att röra på sig och det där, att det finns sådana sen som är ju har det som sitt intresse och läser och är liksom, nu vet jag jättemycket ungdomar som läser aktivt och som man får boktips av och som man kan diskutera böcker och sådär med, men säkert blir den där gruppen av de som inte läser och de som har svagt läsande, de blir säkert fler, skulle jag gissa.
Ja, i alla fall så satsar Sankt Karins svenska skola alltså på att man ska läsa 15 minuter om dagen högläsning hemma, och sedan ska man skriva upp vad man har läst. Men man kan också läsa någon annanstans än hemma, det säger Ida-Maria Sola. Man kan läsa ute på stan till exempel. Men vi ska flytta oss från böcker till bilar, för att en stor nyhet här på svenska Yle och på Yle Åboland har varit Fords motorer. Det är motorhaveri, kostnader på över 10 000 euro och en känsla av att bli bollad mellan aktörer. Och de här problemen med Fords bilmotorer alltså fortsätter. För ett år sedan skrev Yle Åboland om den här prisbelönta EcoBoost-motorn av Ford, som har skapat stora kostnader och oro för konsumenter. Och tusentals euro i reparationer har bilägare betalat, och Ford medger inte problem. Ida-Maria, reaktioner på den här nyheten? Nu ett år senare rapporterar vi om samma nyhet, att det ännu inte har gått framåt riktigt här bland Fords reaktioner.
Det låter hemskt. Jag kör en jättegammal bil, så i något skede måste jag köpa en ny bil, och jag vill inte alls göra det, för att jag är just rädd att något sånt här, eller jag, inte var jag rädd för det här förrän jag läste den här nyheten, men nu är jag ju rädd också för det här att ska hända när jag måste någon gång köpa en ny bil, om jag nu ska ha en bil, så ja, hui, det låter som en mardröm. Jag tänker att ha en bil kostar nu annars också så mycket. Så sen något sånt här, det är ganska Kafka-aktigt.
Ja, det är nog jätteobehagligt. Och liksom, det som alltid tycker jag är så svårt med bilar är ju det att när man inte kan bilar själv. Så där att det är som en sjukt stor kostnad. Och sen, då när jag kommer ihåg när jag skaffade första bilarna här i Åbo. Och, eller som för mig var det alltid obehagligt, det där, för jag kommer liksom från landsbygden. Det har alltid funnits män med olika händer runt mig som man kan fråga liksom, att vad är det här? Varför låter det så här? Eller vad är det?
Ja.
Sådär. Men sen att vara här i Åbo och man är sådär helt utelämnad och bara, jag har studerat ungdomsarbete. Kan jag någon någon klonka någonstans i någon bilen? Och här har jag varit med någon bil någon gång till någon verkstad här i Åbo och man känner sig liksom grundlurad när man går därifrån. Att det är sådär att de böt den dyraste delen som de hittar som var i närheten av det där som kanske hade något ljud eller någonting. Och sen så får man betala så här 700 euro och sen kör man ut och det har samma ljud igen. Men då, alltså, här är ju nog det där att, som jag försöker säga till ungdomarna hela tiden också, att man behöver inte liksom vara bäst på allting, men man behöver vara snäll mot alla och ha kompisar i alla branscher.
Det är bra tips. Ja, vad säger du om att köra till bilfirmor och reparera? Jag vet inte hur, du sa att du är rädd för nya bilar, du har en gammal bil. Hur bra har den hållit?
No, inte så bra. Alltså det är ju nog några gånger i år som jag måste föra, kanske två gånger i år. Och sällan går den igenom besiktningen. Men det att jag har en så pass, den är då 25 år gammal, så gör att nu förstår jag mig ganska mycket bättre på alltså gamla bilar då, för att jag har just måste föra den och liksom repareras så många gånger. Och jag har testat lite olika ställen och det är nog spännande hur olika så här bemött man blir. Men just jag i vintras hade så här hemsk vecka där den liksom bara pajade hela bilen och sen så förde jag den och fixas och sen så bara ringde de att de tror att det är det här fel och sen var jag helt säker på att nu lurar de mig och jag var i en vecka helt liksom, jag gick i taket och jag till och med gick dit till den här reparatören mitt i veckan och var så att nu måste ni berätta till mig att vad är det ni håller på med här med min bil och så fick jag en utskrift av att vad de har gjort och då blev jag lite lugnare. Och det där, men ja, så jag skulle vilja också, jag skulle vilja ha någon sån där kompis som man skulle kunna föra till och som skulle göra det möjligt billigt, för jag tror att jag har nog fixat min bil för så många pengar att så mycket är den nu inte någonsin värd.
Ja, ni säger båda att ni skulle behöva en kompis, men hur bra tycker ni att konsumentskyddet känns?
Ja, det är en bra fråga. För att sen då i vintras så gick jag, det man inte ska göra, jag gick in på Google och läste så här reviews och då var ju alla, just vet du sa det här att de tar jättemycket betalt för alla reservdelar och så här. Men vad ska man göra som bilägare? Speciellt om man inte liksom, jag känner att skulle jag vara i Borgå så skulle jag kanske lite bättre veta att vart ska man fara. Men när jag har flyttat till Åbo så, men jag har inte ens tänkt på det där att kanske det skulle finnas något konsumentskydd i det här också. Jag har bara tänkt att det är nu eget fel när jag kör en sån här gammal bil.
Nu jag är så dålig på så här konsumentskydd och rättigheter och allt sånt, men jag har en som jag alltid går till i Pargas nu. Jag hade en tidigare när jag jobbade i Nagu, så hade jag en liksom en sån här, no, då var det ungdomars föräldrar som var bilmekaniker och som fixade bilen och av honom fick jag till exempel veta om de här Fords EcoBoost-motorer för många, många år sedan. Så sa han att någon sån där bil skulle jag aldrig köpa för den är ju liksom byggd att gå sönder. Så det här var inte för mig liksom någon nyhet, utan jag har hela tiden tänkt att när min mamma köpte en sån bil så var jag sådär att det där är nog inte så bra idé, men hon kör så lite också så det är nog inte så farligt.
Så hon har inga såna upplevelser som vi har skrivit om?
Nej, inte vad jag vet. Inte tror jag att de har haft någon, men på riktigt hon kör ju, hon är pensionär nu för tiden och förr körde hon liksom 500 meter om dagen. Typ.
Ja, så du menar att det är en bra bil ifall man inte kör? Du har en Ford, sa du, men inte en sån Ford.
Nej, just för att jag har fått tipsa om att jag ska inte skaffa en sån där liten motor som är jättebensinsnål och ekologisk förstås, men det liksom, det som man vinner på någonting så förlorar man ju alltid på något annat. Så har jag förstått att de där motorerna är liksom så små och de har fått försöka få ut så mycket effekt ur en så liten motor så att det liksom det annat blir lidande.
Ja, ni påpekar här att det finns liksom inte bara det här nu att folk är förargade bland annat om att Ford inte själv medger sina problem, utan också att det är också riskabelt att föra till olika reparationsfirmor för att man inte heller är säker på att man kan lita på dem. Så här är ganska många sådana här konsumentskyddssaker vi nu liksom tangerar här på samma gång. Men vad finns det något annat än bilar till exempel som är så här köp som är känns jätteriskabla att köpa, eller inte bara riskabla men att när man sätter sina pengar så låser man sina pengar och på något sätt inte har något skydd tillbaka.
Nej, jag tänker nog på sån där, jag tycker alltid att det är obehagligt att köpa elektronik också. Eller sån där liksom att gå till någon av de där stora firmorna som säljer elektronik när de hoppar på en och ska sälja någon sån där grej som man sådär att men jag hade ju kollat på nätet på typ det här alternativet, men sen har de 100 bättre alternativ och pratar om en massa minnen och grejer som jag inte kan någonting om. Sådär. Jag tycker sånt är obehagligt, för då vet man inte heller alls vad man får. Nu är det väl alla grejer som man inte liksom är insatt i.
Känns det alltid tryggare att köpa från en butik när du nu säger att här finns många saker som gör en, alltså av firmor och företag som också gör en osäker. Hur, vågar man köpa begagnat då? Eller är det, känns någon del tryggare?
Oj, svår fråga. Alltså överhuvudtaget, nu frågar ni fel person, för att jag har en massa saker jag borde köpa som jag inte köper, därför jag tycker inte om att göra det där köpbeslutet. Jag borde bland annat nu i dagarna på riktigt köpa en dammsugare för att den är tejpad med Jesus-tejp nu liksom. Och det är min döda mummos gamla dammsugare, så den har nog liksom... Men jag vill inte gå dit i Giganti för att jag just vet inte vad jag ska ha för dammsugare. Säkert skulle jag kunna köpa en dammsugare begagnad, men jag ska på något sätt utgå ifrån att den är säkert ändå lite sönder. Det här nu berättar om min pessimistiska syn på att köpa
ja,
saker.
Men det här är ju liksom lite så här oroväckande saker som konsument, inte bara just den här ena motorn, men liksom som bilägare. Känner ni er utsatta som bilägare?
Ja, det är ju. Men nu är vi också på det här. Nu min sambo kör fortfarande till Pargas mycket med bilen. Men för mig är det liksom en helt ny värld det här med att jag har slutat pendla. Jag har ju kört liksom mycket. Jag har kört 100 km om dagen ungefär tidigare. Så då var det ju så där som att jag kunde inte bli utan bil. Den möjligheten fanns. Det var, så jag har alltid liksom måste få den fixad och måste skaffa en sån bil som liksom... Att när jag har köpt bil så hade det varit så där grundligt liksom gått igenom med såna som kan. Att vad är det för bil jag ska ha för att den alltid ska starta, alltid ska gå den där 100 km om dagen.
Vi pratar bilar, men ett annat sätt att ta sig fram är kollektivtrafik. Och i Åbo så finns det nästan ingenting annat som debatteras just nu, för att spårvägen, det beslutet fattas om mindre än 2 månader. I maj blir det redan det blev lite tidigare lagt det här beslutet kring Åbos spårväg, och just nu går debatten het. Spårvägsmotståndare och spårvägsförespråkare, ja, det debatteras ganska hårt om den här saken. Det här lobbandet diskuteras också, att hade gått för långt när spårvägskritiker antyder att stadens utredningar är partiska. Det finns föreningar som vill göra egna utredningar eller ifrågasätter de här utredningarna. Varför tror ni att spårvägsdiskussionen har blivit så inflammerad?
Jag tror att det handlar om så många saker. Det handlar liksom om att hur vi ser på en stad, vad ska en stad vara. Sen tror jag det handlar om att vem tror man att den här spårvägen nu tjänar. Jag tror att det här ska vara en helt annan diskussion om någon skulle ha bestämt att den här spårvägen går från Sant Karins villaområden eller från Hirvensalos villaområden. Nu går den från Kråkkärren till hamnen. Jag tror att det handlar om förstås om markanvändning inne i stan längs den där spårvägen. Det är liksom... Det är så mycket saker, så handlar det om att ska gamla gubbar få köra sin bil inne i stan eller inte. Att det är liksom, ja, jag tror det är mycket rädslor och det är mycket image och det är mycket mer känslor där än vad vi kanske sådär spontant tänker när vi tänker att okej, det här är bara en spårvagn.
Ofta är det stadsplanering som faktiskt leder till sådana här saker. Vad tror du, Joel, att varför är stadsplanering så upprörande bland många?
Men det påverkar väl folks vardag bara. Det är ju en sån där grej som är liksom helt faller en i famnen på morgonen när man ska ta sig till jobbet eller skolan eller sånt där. De här förändringarna i bussnätet, så har ju också liksom, folk skriker ju om det, att antingen det är jättebra för det har blivit just bättre för mig, eller sen har det blivit mycket sämre för mig. Så där, det är ju liksom, det påverkar den där individen, och vårt samhälle är ju jätteindividinriktat. Så det är liksom, det är väl därför som folk också vill uttrycka så mycket åsikter om det.
Känner ni att den här diskussionen är välkomnande för de som kanske inte deltar i den här hetaste debatten? Att känner man att man vill vara en del av den överhuvudtaget?
Absolut inte. Nej.
Men på riktigt, för jag har frågat människor att vad de tycker, att vill de ha en spårväg eller inte, och de flesta vågar, men de flesta säger att de kan inte mera säga. Att de liksom... de kan inte säga ja eller nä. Och jag har liksom, jag skiftar också, för att länge sedan så sa jag nä. Och nu är jag sådär, ja men nä men hmm. Och just det finns så mycket info, något 9000 sidor dokument eller hur mycket det nu är. Mm. Så ja.
Ja, så du menar att man kan inte säga för att man inte är helt säker själv mera på.
Ja, och just sådär att den har blivit så inflammerad, den där debatten. Jag tror att det har också liksom, och speciellt nu de här människorna som vill göra det till en kanske ännu större jotto än vad det är. Mm. Så de vill ju just spä på något sätt, så att nu kan vi inte ta ett beslut, eller att inte ta ett beslut betyder ju då att den där spårvägen inte kommer.
Mm. Mm.
Så ja.
Ja, det är nog konstigt. Och för mig är det liksom det där med, var inte det här, nu har jag ju liksom inte rört mig i Åbo och varit i Åbo, jag har bara varit i kärgården massa år, men jag tycker ju mig komma ihåg att var inte det här en diskussion med, skulle vi ha ett nytt torg som man kan parkera under så att vi kan ha bilar inne i stan, eller ska vi ha en spårväg? Och så var det hela diskussionen, så vi har ju det där torget nu, vad ska vi med den där spårvägen till då? Eller ska, men nu är det ju bra, nu skulle det ju bli bra om vi skulle få knutit an liksom kråkkärre till stan på ett bättre sätt, men jag vet inte längre. Det är ju, och på riktigt, jag orkar inte med den diskussionen mer. Den är ju så, det har hållit på så länge. Ja. Och sen, här finns ju helt säkert någon som tjänar liksom privata pengar på det här. Mm. Nu tycker jag mig har hört sådana diskussioner om att det finns sådana som har investerat i Varisso eller något som driver den här frågan, ja, för att de ska tjäna
på det. Du tror att det finns andra frågor som egentligen är drivande, som inte egentligen kollektivtrafik, menar du?
Nå, det gissar nu jag. Mm. Eller så är det väl antagligen att det är någon som är liksom så intresserad av det här för att det finns igen någon som individuellt kan tjäna på.
Men så är det väl i alla beslut?
Nå.
Men jag håller med dig att nu sakeligt tar ni det där beslutet och sen lever med det. Ja. Mm.
Nu sakeligt tar ni det där beslutet. Ja, för det är på kommande. Ännu en sista fråga här. Vår tid lider mot sitt slut, men jag undrar ännu här att vad händer sen när beslutet fattas? Vad tror ni händer sen när det blir ett ja eller nej? Lugnar sig debatten eller inte?
Nå, hoppas, för att sen om de där gubbarna kommer och jommar ändå, så då får jag spunk.
Ja, eller så, inte vet jag nu, det här torget är ju också nu hajulösa gatstenar. Nu fortsätter det säkert. Det är säkert löv på spåren då eller någonting.
Sant.
Du menar att det kan bli en evighetsdiskussion?
Nu, det blir det ju helt säkert om de bygger det, så blir det ju, då ska man ju diskutera att var det sen bra eller inte.
Då måste man kanske flytta bort så länge den byggs och sen komma tillbaka.
Ja, det.
Där kommer bra tips här. Ja, alltså, läs mer om det här på svenska.yle.fi och delta där i kommentars om du också har åsikter, precis som här i morgonparlamentet. Jag tackar er, Joel Kronqvist och Ida-Maria Sola.
Tack.
Tusen tack.